With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ja, men välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Kommentatorerna, minsann, med mig Jonas Karlsson och med dig.
Peter Häggström Lindekrans, ett av de längsta namnen. Ändå är jag här i alla fall.
Ja, vi gillar det. Och idag om en liten stund med en gäst som vi ska ha med oss via telefon ifrån Östersund, tror jag. Hon befinner sig i en före detta supertalang inom friidrott som visade sig ha en möjligen ännu större talang för en annan idrott, nämligen längdskidåkning. Hon är nu Sveriges kanske bästa, eller en av de två bästa längdskidåkarna, nämligen Ebba Andersson. Så Ebba Andersson är på ingång alltså i podden om en liten stund. Det har ju varit turbulent annars, Peter, efter förra veckans inlägg i veteranfriidrottsdebatten. Hur har du varit?
Ja, men det var ju ditt fina filmklipp där, Jonas, som tror jag drog igång någon form av att vi rasade mot veteranfriidrotten, och så var det inte alls. Så att det var väl lite väl hög ljudvolym, tycker jag, innan folk faktiskt har lyssnat vad vi hade att säga. Och jag kan återupprepa det som var min ståndpunkt. Och det är att jag, Peter Häggström Lindekrans, med det långa namnet, inte känner någon större motivation för veteranfriidrott. Jag har full respekt för att andra gör det och att de tycker att det är kul. Och att jag älskar ju friidrott, så att jag förstår att folk gillar det. Men jag personligen vill inte tävla.
Jag har framgått med all
önskvärd. Är jag tydlig nog?
Ja, och det framgick även i poddinslaget med all önskvärd tydlighet. Problemet är i det här samhället, det gäller inte bara veteranfriidrottare, tror jag. Men att folk skriver först på sociala medier och tänker sen. Eller bildar sin uppfattning i efterhand. Men det viktiga är att få ut en åsikt fort som fan, innan man har en aning om vad det handlar om.
Ja.
Och sen ska man diskutera det i forum som har lägre till tak än vad en grävling har i sitt gryt. Och så var det på de här forumen som jag var inne och tittade på. Det var ju... Alltså om man nu pratar längdhopp, det var ju sandlådenivå på det.
Ja, det var det faktiskt. Du, vi ska inte glömma att veckans avsnitt är sponsrat av...
Just det, Maratongruppen.
Maratongruppen
som är Sveriges största arrangör utav motionsevenemang. De står ju bakom bland annat då ASICS Stockholm Marathon och Ramboll Stockholm Halvmaraton. Och det som är kul, tycker jag, med Maratongruppen är att de inte bara är bra på att arrangera stora evenemang, utan de gör också sitt för att dra ett strå till stacken när det gäller folkhälsan.
Ja, i synnerhet då när det gäller ungdomar. För det är så att vi ser en ökad andel stillasittande ungdomar. Och nu bjuder man faktiskt från Maratongruppen på startavgiften till deras lopp. Så att det är ju ett fantastiskt bra initiativ. Så att gå in på maratongruppen.se och läs mer om detta och anmäl er till vårens lopp.
Så är det, maratongruppen.se, och ett stort tack naturligtvis ifrån oss till veckans sponsor Maratongruppen.
Ja, jag vet ju att du varit i Göteborg och svirat runt i helgen.
Nej, men det var kul. Vi spelade paddel. Och det är ingenting jag har gjort jättemånga gånger i livet. Men det är väldigt roligt. Som du vet att jag är halvt om halvt invalid, så är det ju kul att hitta en bollsport där man faktiskt kan vara med. Man behöver inte springa så mycket.
Nej.
Jag inbillar mig att om man är duktig så är det såklart svinjobbigt. Men om man är på min nivå och vår nivå, det vill säga lagom halta och lytta, så är det ganska trevligt. Sådär. Man kan ta några steg hit och dit och få till ett bra slag emellanåt. Har du spelat paddel?
Oh ja, nej, men jag tycker också det är jättekul med paddel. Jag har bara spelat en gång, och till skillnad från tennis som jag också gillar, så där blir ju mer avgörande med att ha någon till exempel en väldigt bra serv. Så dör ju spelet ganska snabbt. Här blir det ju längre bolldueller. Mm. Så att, jag förstår att många gillar paddel. Absolut. Är du duktig då, eller?
Nej, inte alls. Faktiskt. Och jag har inte riktigt kommit in i tänket heller med. Alltså, det känns som att jag vill försöka slå sådana här, alltså som du kan göra med tennisracket, med spin och grejer. Och här är det ju liksom... Skitsamma, jag har ont i kroppen, det var dit jag ville komma. Ja. Jag ondare än vanligt.
Mm. Du rynkar lite i pannan,
ja,
så att...
Ja, men den är ju alltid rynkad, det vet du. Jag har en konstant bekymmersrynka, men den ska ju botoxa bort till OS.
Ja, vi lägger dig här på bordet och botoxar. Det kan vara som ett litet sånt här stärka teamet. Övning kanske. Att jag botoxar dig på valfritt ställe och du botoxar mig på valfritt ställe. Ska ja, det vi
ser,
säga det?
Det ser jag fram emot. Ja. Hur har din helg varit?
Jag gjorde det motsatta kan jag säga. Jag gjorde det bögigaste man kan göra. Jag gick på Mello.
Hade du boa runt halsen?
Nej, jag hade varken boa eller glittrig hals med glittrig hatt med blinkande lampor. Jag var rätt så nedtonad.
Inga regnbågsfärger, ingenting?
Ingenting sånt. Det är nog med sånt
i gör mig besviken, Peter.
Vanliga livet, tänkte jag säga.
Gör mig besviken. Men det som var intressant med Mello. Ja, men jag tänker kontrasten då. Nu såg jag som hastigast, jag tittade inte på tv i helgen, men jag såg upploppet då, det här från lite bilder från Holmenkollen. Apropå att vi ska prata med Ebba om en liten stund. Där man alltså avgjorde Holmenkollen i år utan publik. Nu var det några som hade näslat sig in, såg jag, men inne på stadion och sådär var det ju helt folktomt och det brukar vara ganska mycket publik. Och där tävlar man alltså, det är ganska bra avstånd mellan publik ändå och skidåkare. Jag tänker smittorisken att befinna sig där som aktiv borde rimligen vara ganska liten jämfört med att sitta och titta på Mello inne bland 27 000 andra människor. Och så vitt jag vet så är ju corona inte en större faktor i Norge än vad det är i Sverige. Så det är intressant hur man kan göra så otroligt vittskilda bedömningar av hur farligt det är att gå på evenemang med mycket folk.
Ja, jag är ju totalt okunnig inom detta området, men spontant känns det ju så att man ska undvika de här stora folksamlingarna och ja, vi får väl se. Nu är det ju OS i Tokyo som diskuteras hejvilt och ja, vad tror du? Det börjar kännas lite lätt svettigt att det ska gå av stapeln.
Alltså jag vet inte, nu det blir ju lekmannagissningar, det blir killgissningar vi sitter med här. Vilket kan vara trevligt i och för sig då. Men nu är piken passerad, säger de i alla fall, i Kina. Och att fallen går ner liksom, där. Och det är möjligt att kulmen börjar passeras borta i Japan. Och då är det fortfarande några månader kvar. Problemet är att man kan inte vänta till början av juli med att ställa in ett OS. Utan det beskedet måste ju komma relativt snart ändå. Nu ställer man ju in evenemang efter evenemang. Nu är det Serie A som där man diskuterar, jag tror det kommer beslut imorgon om huruvida man ska ställa in hela resten av säsongen eller inte. Och jag menar, ja, Italien är hårt drabbat, men Japan har också varit drabbat och det poppar upp nya härdar här och var och sådär. Så att, ja, det ligger väl i farans riktning, antar jag, att kommer ett beslut förr eller senare.
I maj ska man ju ta det här beslutet, det definitiva beslutet har det ju sagts. Det som ju blir svårt är ju alla som ska kvala, tänker jag på. Som behöver bra tävlingar, man behöver ju gärna publiken på läktaren för att tända till och göra de här topprestationerna och inte minst säsongsplaneringen är ju lurig. Att man behöver planera varje tävling, hur ska veckorna se ut? Det är ju en enorm skillnad att tävla om man ska köra ett OS i juli, augusti eller om man ska göra det i oktober, hur man lägger upp sin säsong. Så att det måste ju vara väldigt, väldigt ovisst för många nu.
Vad säger Jürgen Klopp?
Jürgen Klopp, ja, han hade ju tyckte inte att han skulle uttala sig om detta. Men det är ju faktiskt så, tycker jag, att det påverkar ju alla. Det är ju liksom, idrotten är ju en del av livet. Sen är ju självklart inte han kanske en expert på själva viruset.
Nej, men han är, om någon är väl en expert på att svara för vad det innebär för gruppen han är ansvarig för. Och det var väl egentligen den frågan han fick.
Ja.
Som han snackade bort på ett ganska otrevligt sätt, tycker jag.
Ja, jag tycker också det var ett lite märkligt svar. Han blev ju hyllad för det svaret av många, men ja, det är klart att vi inte är experter på detta, men det påverkar oss och vi kan ju berätta om vår upplevelse av det och våra tankar kring hur det kommer se ut för vår del.
Man undrar ju lite vad Klopp är expert på då, förutom fotboll. För han har ju tidigare haft åsikter och uttalat sig både när det gäller Brexit och Donald Trump.
Mm.
Men just corona var inte någonting han ville gå in i.
Så nej, han var inte expert på det.
Men Brexit, där var han riktigt påläst, kände han.
Ja, han hade väl en dålig dag här.
Ja, det kanske var så. Det går ju bra för Liverpool i alla fall, så att han kan väl glädja sig åt det möjligen.
Men det som blir och som han kanske skulle kunna uttala sig om, det är ju den otroligt ekonomiska förlusten som det innebär för att till exempel spela inför tomma läktare eller under ett OS om det skulle vara tomma läktare. Jag tror, men jag har läst att friidrotten till exempel är helt slutsåld.
Jag tror man har sålt överlag väldigt mycket biljetter till många idrotter, även liksom mindre idrotter än friidrott och sådär. Simningen, där är Japan riktigt bra, tennisen är de är bra i bordtennis och badminton och sådär. De har sålt väldigt mycket biljetter överlag, så att det kommer ju, ja.
Jag tänker också, ta en sån som Mondo Duplantis som är i sitt livsform. Mm. Om OS skulle ställas in just det året, man är så bra. Nu är han ju ung så vi tror ju att han kommer prestera lång tid framöver, men vilket nederlag.
Ja, men då är det så här, då kommer, du vet att i samma sekund som du säger det så kommer ju folk kasta sig på tangenterna för att de inte har tänkt innan de skriver. Återigen, det är samma grej nu. Och så kommer de säga att vad betyder Mondo Duplantis form jämfört med om tusentals människor kommer att dö?
Självklart.
Ja. Va? Va? Peter!
Nej, men det tycker jag faktiskt är en del som har försvunnit en hel del. Vi är så rädda för att det ska komma hit. Mm. Att vi ska skydda oss så mycket. Att man, jag har ju till exempel släktingar i Italien. Mm. Och de är rädda för sina liv just nu. Så att man glömmer ju bort det. I söndags var det ju över 100 dödsfall i Italien. Så att medierapporteringen har mer handlat om risken för spridningen än de som faktiskt drabbas och dör. Så att det är bra att du poängterar det. Ta mig i örat lite.
Nej då, det är ingen fara. Du har lurat på det så jag kommer inte åt dem heller. Men är du coronarädd? Jag är totalt orädd för corona, måste jag säga. Jag har förstått det som att om man är ändå en människa i någorlunda arbetsför ålder, frisk i övrigt och inte gammal och inte sjuk eller svag på något annat sätt, så är det ju inte värre i stort sett än en vanlig influensa.
Nej, fast jag tycker det handlar om att man är rädd för att få det för att sprida vidare till andra.
Exakt.
Som kan
dö. Ja, och det är det som är grejen. Problemet med det här är att det inte finns någon vaccin. Så att de som är i riskgruppen kan inte skydda sig. Och det är väl till stor del då de som faller bort som offer för den här sjukdomen. Och där håller jag med dig, det är där man är rädd. Att man faktiskt kan sprida det vidare till de som verkligen kan råka illa ut. Men för egen del, när det gäller min egen hälsa, så är jag väldigt obekymrad för corona. It must be true, 'cause I heard it on the radio. It must be true, it must be true. Skit i det där nu. En av de viktigaste förhållningsorderna vi har fått ifrån Acast, som är de som vi spelar in den här podden hos då, är att vi ska hålla oss kortare i våra poddavsnitt. Vi är för långa, Peter.
Ja, så gå vidare nu.
Ja, vi går vidare. Ska vi ringa upp Ebba?
Ja, vi ringer henne.
Ja, men för det var ju Holmenkollen, alltså den klassiska tävlingen i helgen i Oslo, där Frida Karlsson vann, tog sin första världscupseger. Grattis till henne. Och där Ebba Andersson var på pallen igen. Och framförallt där den stora braskande nyheten ju var att Therese Johaug fick stryk. Och det var väl kanske på sätt och vis det bästa som kunde hända skidsporten, där Norges dominans är total och där Therese Johaug har dominerat på ett sätt som jag tror och misstänker gör att många börjar att tappa intresset för den här sporten, som ju är smal på många sätt och vis, men där det finns ett par länder som är väldigt konkurrenskraftiga. Och på damsidan är ju Sverige just nu riktigt, riktigt bra, inte minst då genom Ebba Andersson. Ebba som ju är spännande, inte minst då för oss som gillar friidrott, eftersom hon har en bakgrund som svensk juniorlandslagslöpare. Hon var ju med på junior-EM för ett antal år sedan och var ju en enorm löpartalang. Men hon valde alltså skidorna. Varför? Ja, men vi får väl höra med henne när vi ringer upp. Kul att ha dig med, Ebba. Stort grattis till att börja med till den senaste tidens stora framgångar.
Ja, men först och främst tack så mycket och jättekul att ni vill ha med mig.
Ja, men det är väl klart du vill. Hur känns benen efter helgen till att börja med? Det var ju en 3 mil i Holmenkollen i lördags.
Men just nu när jag sitter här så känns de bra, men jag var väldigt trött efter 3 milen när vi gick i mål. Det fanns inte mycket energi kvar i kroppen då.
Men vilket häftigt lopp det blev med tanke på liksom hur det utvecklade sig också. Hur upplevde du det?
Ja, alltså jag fick slita väldigt mycket redan från start. De 3 första varven så kände jag att jag hade inte skidor som riktigt höll måttet. Så att när vi sen höll oss till en grundplan som vi hade satt upp på förhand om att gå in och byta efter 3 varv. Då fick jag verkligen en boost av det. Dels materialmässigt, men sen också då att jag känner att vi faktiskt fick bättre än de övriga som låg i klungan. Sen så blev vi som förvånad, både jag och Frida, att vi fick lucka så pass enkelt. Så att när vi då väl fick det så kände vi bara att nu måste vi jobba för det här tillsammans. Och verkligen ge det vi hade då in mot mål för att hålla undan för den klunga som var bakom oss och den vi hade gått ifrån. Just där och då hade vi som ingen tanke på att det skulle vara möjligt att ta i kapp Therese. För att hon hade vi som fått en sekundering mot att hon var liksom minuten före. Och det är ett långt avstånd att ta in. Men allt eftersom så knappade vi in sekunder. Och så jag kände ju också att Frida, hon är snäppet starkare än mig idag. Så jag hade bara som fullt fokus med att på att hålla hennes rygg. Och sen till slut så gick det inte. Jag hade inte de krafterna som krävdes, utan då var det mer bara att försöka klara av att greja tredjeplatsen.
Och du har tävlat väldigt intensivt på sistone. Hur märkte du av det nu i Holmenkollen?
Jo, men det kändes som att jag kanske inte riktigt hade den sista växeln. Jag fick verkligen gå på reserver och använda skallen, för att det var mycket vilja i lördags.
Mm. Ni körde ju stort sett inför tomma läktare och det var nästan ingen publik där. Det är ju lite ovanligt, för Holmenkollen brukar ju vara packad. Hur var det då?
Ja, men alltså, vi var ju som inställd på det i och med att det hade varit det snacket som hade gått inför. Men ändå förvånad åt det positiva håll hur många som hade trotsat, om man tänker det förbud eller rekommendationer som var, och tagit sig ut i terrängen.
Men ville ni ha dem där då? Eller är ni lite rädda att bli smittade av någon hostig norrman liksom?
Nej, men alltså, dels så är man ju som ute i naturen, och sen kan jag tycka, det är som ett beslut de tog, men samtidigt så kan jag tycka att det kanske var med en liten viss överdrift, med tanke på att det var ju inte direkt en baskethall vi skulle in i eller så. Utan det är som ändå ute i naturen och så. Sen så ska man ju ha respekt för den situation som är just nu. Men samtidigt så kan man ju som inte sluta på att leva heller.
Du, Ebba, om jag säger 35-46, vad säger du då?
Då säger jag Lidingö-loppet sista mil 2015.
Det var helt rätt svar.
Ja.
Och den där tiden vill jag lite diskutera. Det är rätt bra, du.
Ja, men jag har ju som förstått det.
19 år gammal.
Ja.
2015.
Precis.
Det är ju en otrolig tid, och det är ju, läser man lite grann om det där så var det ju rätt många utropstecken efter den där tiden. Vad känner du om du tittar tillbaka på det där loppet? Insåg du då hur bra det faktiskt var?
Alltså först och främst, om jag tänker tillbaka på just den dagen, så minns jag ju att jag var pigg i min löpning. Jag tror jag gick ifrån liksom... Men direkt där ut från Grönsta Gärde. Och gjorde som bara mitt lopp så. Jag hade också den sommaren sprungit på bra tider. På bland annat 3000 och så. Jag hade som sprungit junior EM i friidrott den sommaren.
Ja, du var ju sexa till och med på junior EM.
Ja, precis. Sexa trots att jag var väldigt besviken när jag gick i mål. Så jag var ju som i bra löpform den säsongen.
Jag minns det. Jag var faktiskt där och kommenterade det loppet när du sprang. Att du var lite förgrymmad efteråt. Du kände att du hade mer i kroppen den gången.
Ja, jag upplevde det, för att jag hade ju som kanske förivrat mig lite grann. Och hade då inte orkat hålla uppe det tempo som vi hade satt upp i början. Och det var ju det som jag kände att jag var besviken över, att jag skulle ha disponerat loppet på ett annat sätt.
Du hade ändå 29.98 i det där loppet. Och vi tänkte att vi får komma in på det där lite grann. Hur kom det sig att... du var ju en supertalang som löpare, men det blev ändå skidåkningen. Hur kommer det sig?
Skidåkningen har alltid varit nummer ett för mig sedan jag började med det. Och sen har jag som haft... lätt för att springa. Så egentligen så är det ju som så att jag har sprungit i min träning som skidåkare. Även en del friidrottstävlingar. Så egentligen så har det som inte varit någon friidrottssatsning från min del.
Du, om jag testar en annan tid på det då och säger 32.20.
Då tänker jag att det är den kanske en tid som Therese sprang 10 000 på i somras.
Ja, stämmer bra.
Det är bra, du har koll på dina tider, det gillar jag. Vad tänker du när du hör och ser den tiden?
Att det är väldigt imponerande att hon lyckas springa på det sättet och springa så fort.
Men skulle du kunna matcha den, tror du?
Idag så har jag svårt att tänka mig det, med tanke på att jag under de senaste åren haft problem med knäskada och sådär. Så att jag har inte kunnat upprätthålla den löpning som jag hade för ett antal år sedan.
Upplever du att löpningen sliter mer än vad skidåkningen gör?
Ja, det upplever jag. Det är en betydligt tuffare belastning att springa på i en väldigt stor grad då, jämfört med att åka skidor. Skidor är som väldigt skonsamt och mycket mjukare för kroppen.
Ja, du har haft en del av skador kan jag ju tänka mig också. Det har ju varit både operationer och omoperationer, och sen var det struligt förra året inför den här säsongen också. Lite less på det där, va?
Ja, men jag känner att det är lite tröttsamt att ha haft liksom sån problematik med det. Men jag försöker bara då att hantera det så bra jag kan. Och det är som någonting som hör till idrotten på ett vis. Men jag tror ändå att på något vis så har jag liksom ändå blivit stärkt av det.
Men om man ändå kollar på en sån som Johaug, ni får ju prata rätt mycket om henne kan jag tänka mig, det är säkert jätteless på det, men nu slog Frida henne i helgen och visar att det går ju självklart att slå henne. Vad är det som krävs för att ni ska liksom upp på hennes nivå?
Ja, men först och främst fler år med träning. För hon har ju som, kring kanske 9-10 år mer träning än vad jag har. Och sen gäller det också att fortsätta få kontinuitet i träningen, hålla sig skadefri, hålla sig fri från sjukdomar. Peppa peppar ta i trä, säger jag, tar min träskalle. Så att jag tror mycket det. Och liksom att fortsatt ha ett målmedvetet arbete, se till att göra ett bra jobb.
Nu var ju du väldigt nära att slå Therese här om veckan också. Det var det 2 eller 3 sekunder bara som skilde. Om du ska vara helt ärlig nu då, var det surt att Frida hann före?
Nej, men alltså jag tycker ändå inte det, utan jag tänker så länge jag får chans att visa vad jag går för här framöver, så känner jag att det är lugnt. Man får som ändå ha lite tålamod, även fast jag är ganska otålig som person.
Ja, hur är du som person? Berätta.
Ja, men dels det då, att jag tycker att jag har ändå ganska dåligt tålamod. Och jag vet ju att det är många som har sagt till mig att i och med att jag har gått igenom diverse skador och motgångar, så och sen ändå kommit tillbaka så pass starkt som jag har gjort, att jag måste ha sånt bra tålamod och sådär. Men så är det inte riktigt. Utan det är istället, då brukar jag kontra med att viljan liksom att ta sig tillbaka, den är starkare än vad tålamodet är.
Är det inte det som ofta liksom formar en vinnarskalle? Jag tycker många så här, man pratar vinnarskallar, så kanske framförallt män, jag vet inte. Så här, jag är så otroligt dålig förlorare, jag kan inte ens spela kort mot mina barn, jag är sån vinnarskalle. Tycker jag är mer kanske så här dålig förlorare, men just det här som du beskriver nu, att komma tillbaka, att det är det som det handlar om man ska vara en riktig tävlingsmänniska eller vinnarskalle. Kan du känna igen dig i det, att det är det som formar en liksom toppidrottare?
Ja, absolut. För jag själv känner ju att det är också mycket för en själv som man vill ta sig tillbaka. Just visa att det här är ingenting som hindrar mig och sätter stopp för vad jag vill uträtta med min idrott. Så att det är liksom den utmaningen som man på något vis ändå triggas av i liksom allt det där tuffa. För att det kan jag också säga, det är ingen dans på rosor liksom att ta sig igenom en motgång i form av en skada till exempel. Det är någonting som har påverkat mig väldigt mycket.
Men är det så att din brist på tålamod, har den också liksom varit med och orsakat skador? Att du liksom har kanske inte väntat ut tillräckligt länge och sådär, om du förstår vad jag menar.
Jag förstår hur du menar. Såklart jättesvårt att säga. Och jag tror nog att det är nog kanske lite grann så att det kan vara en styrka på ett sätt. Att man är ivrig och vill framåt, vill utvecklas. Men samtidigt så gäller det ju att ha balans i det man gör. Inte kanske vara för ivrig alla gånger. Men om jag tänker tillbaka på de skador som jag har haft. Om man tänker framförallt, det är väl min knäskada då, som är den stora boven här i dramat. Så så var det min knäskål som hoppade ur led redan egentligen 2014.
Ganska ovanlig skada, va? Att knäskålen hoppar ur led, eller?
Jag tror nog att den kanske är vanligare än vad man tror. Jag har faktiskt gjort ett gymnasiearbete på det där, men jag ska inte säga ut för mycket om det. Så då blev det dubbla knäoperationer den våren och början av sommaren där. Och sen efter det så har jag som hela tiden fått ta hänsyn till den knäskadan i träning och hela tiden försökt haft en bra balans i det jag gör. Och lite grann som det ni var inne på, inte förivra mig. Mm. Men det är ju ibland svårt att veta vart gränsen går. När jag skadade mig nu här igen precis inför den här säsongen, då kände jag bara att jag inte riktigt visste om jag skulle orka liksom gå igenom en sån här process en gång till. För jag var så väl medveten om vad det faktiskt är som kommer krävas.
Var det så? Var du nära att deppa ihop då liksom, eller?
Jag nog deppade jag ihop, men jag bröt ihop och verkligen så här funderat på, alltså, är det verkligen värt det? Men kom ändå snabbt fram till att men det är det, för att skulle jag inte ha känt så, då skulle jag inte ha reagerat så här starkt av att liksom bli drabbad av den där skadan så pass nära i säsongen. Jag var liksom redo för att ge mig ut i tävlingsspåret och inte gå in i gymmet och köra massa rehab. Och det är kanske det som också gör då att när det verkligen kommer framgångar, att då är det som ännu lättare att verkligen glädjas åt dem, för att man vet vilket slit och vilken insats och vilja som ligger bakom det. Inte bara om man tänker under tuffa skadeperioder eller om man har varit sjuk eller så, utan även alla träningstimmar som man lägger ner och allt som krävs i det arbetet.
Är det så att ni tränar hårdast av alla idrottare kanske?
Jag har ingen inblick i hur alla idrottare tränar runt om i världen, så att jag kan inte uttala mig där faktiskt. Men jag vet att vi skidåkare generellt sett lägger ner väldigt mycket tid på vår idrott.
Men hur ser en riktigt tuff träningsvecka ut när ni kör uppbyggnadsträning till exempel?
Under en tuff träningsvecka då tränar jag kanske 2 pass alla dagar den veckan.
Mm. 14 pass i veckan.
Ja, kanske. Ja, eller kanske eventuellt att jag har en vilodag, så jag kanske har, vi säger, 12 pass den veckan. Men det är då mycket mängd och även inslag av intervaller och styrketräning. Så att om man tänker mängdträningen, eller om man tänker den totala träningstiden, kanske är någonstans kring 25 timmar. Kanske lite drygt på bara uthållighetsträningen då. Sen är det ju styrketräning i tillägg till det. Det är väl en träningsvecka liksom upp mot kanske 30 timmar. Men då är det en tuff träningsvecka under sommaren då. Jag tränar ju inte så direkt den här tiden på året.
Du, om vi ska gå tillbaka till Holmenkollen eller till ett riktigt tufft lopp. När du är som tröttast, om du ska försöka ta oss in i ditt huvud. Hur gör du för att pressa dig själv till nästa nivå liksom?
Oj, gud vilken svår fråga ändå. Jag måste typ hoppa in själv och tänka tillbaka. Men om vi bara tar som i Holmenkollen nu då, 3 milen, så om jag tänker där när jag och Frida går ifrån och jag känner att Frida, hon är snäppet starkare, jag har tufft liksom att ens hålla hennes rygg, då är det mycket det som jag har fokus på, att hålla hennes rygg parti för parti. Att jag liksom försöker verkligen att konkretisera ut någonting att ha fokus på. Att liksom man har som en specifik uppgift att okej, då är det hennes rygg jag ska hålla. Det kan även vara att det är någonting som man kanske ska ha fokus på rent tekniskt. Nu kommer jag till den här backen. Jag är skittrött, men det viktigaste nu det är att jag reser upp överkroppen och verkligen liksom får fram foten i diagonalen till exempel. Och då har jag bara fokus på den uppgiften.
Men när du ändå släpper en meter till på Frida då, som blir 2 meter kanske och sådär. Alltså blir du förbannad då, eller hur blir det?
Det är på 2 vis. På ett sätt så känner man såklart att, alltså gud vad jag verkligen skulle ha velat klara av att hålla den ryggen. Men samtidigt så gör man ju så gott man kan. hela tiden. Och då får man som ändå försöka vara lite schysst med sig själv och istället då lägga fokuset på att ja, men hur ska jag då kunna ta mig i mål så fort som möjligt istället för att shit vad dåligt det var att du inte orkade gå med. Gud, du är helt värdelös, alltså att du ens orkar ta dig runt här. Det är liksom, det är inte kanske jättekul att om man ska ha sådana tankar som istället trycker ner en istället för att boosta en, för att i de lägena då krävs det ju verkligen att man har lite mer positiva tankar.
Du Ebba, det var internationella kvinnodagen här 8 mars.
Mm.
Vad har du för kvinnliga förebilder?
Kvinnliga förebilder, jag har massvis. Om jag får egentligen den som är, om jag bortser från min, nej okej, okay, jag börjar så här, min familj, min mamma, absolut. Mormor, farmor, faster, moster, alla har ju som styrkor som man verkligen beundrar. Men om jag bortser från, om man tänker de närmaste jag har runt omkring mig i familjen, så har jag Margot Dietz som en extra stor förebild, om ni har koll på henne.
Youtuber va, eller?
Ja.
Ja, jo, exakt. Så henne har jag som en, om man tänker ut, som en lite mer utomstående sådär.
Okej.
Vad är det du gillar där då? Berätta.
Först och främst den energi som hon har. Att hon är väldigt positiv och verkligen försöker att se möjligheter istället för hinder. Sen tycker jag också att hon verkar mån om människor runt omkring sig. Och sen så tycker jag att så som hon använder sin position som youtuber och eller influencer generellt, så tycker jag att hon använder det på ett väldigt bra sätt. Så det inspirerar mig.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jag tänkte på det här, på tal om kvinnor, vad man förväntas göra och inte förväntas göra. Du var ju lite i ropet i helgen här också med de här segerhoppen. Där du inte ville hoppa en dag och sen hoppar du ändå nästa dag.
Jag kan berätta så här att det var efter 15 kilometers loppet under U23-VM. Så var det någon fotograf som vanligt som tyckte att vi skulle ta en hoppbild efter att ha tagit de här traditionella stå och posera med skidor och stavar bilderna. Och då kände jag bara nej, jag orkar inte typ, för att jag tycker verkligen att att det är lite förlegat att vi tjejer ska ofta ta ett glädjeskutt eller vråla ut vår glädje framför kameran eller sådär, medan killarna de står och de poserar med sina skidor och så sen är det bra. Så att då var det väl mer bara att jag där i tröttheten efter loppet, bara nej, jag orkar inte liksom, vad fånigt det är. Och så,
du lackar ur helt enkelt.
Lackar ur och ta i. Jag la en lite så här uttröttad kommentar på. Och sen snappades det upp i sändningen. Så det var väl kanske inte direkt så att det var en aktiv handling från mig att nu ska jag säga nej till att ta de där hoppbilderna. Utan det var väl mer bara att det blev som en naturlig reaktion där i stunden. Men normalt sett så känner jag ju inte att det är något problem att det är skillnad på, om man tänker det kvinnliga och manliga könet. Mm. För att vi är född med olika förutsättningar och jag känner att det behöver inte vara lika hela tiden, året runt. Men just när det kommer till det där så är det som att det är inte riktigt något som begränsar att ja, men en kille ska kunna ta ett hopp framför kameran.
Hur tror du det hade varit om ni tjejer hade fått tävla i något som kallades dam-VM? Vilket det görs i vissa sporter. Där inom fotbollen till exempel har du ju dam-VM och ett herr-VM. Om den uppdelningen varit även inom längdskidåkningen, hade ni haft samma status, tror ni? Ni tjejer som killarna?
Alltså jag är tveksam. Jag vet inte faktiskt. Men det som jag är väldigt glad för är ju att längdskidåkning, det är på det stora hela en ganska jämlik idrott. Jag känner att vi tjejer uppmärksammas lika mycket som om man tänker den manliga klassen då. Under till exempel ett mästerskap eller världscuplopp eller så.
Bra.
Du, det är Kanada på gång, va?
Jag ska till Kanada, så avresa är nu på fredag.
Vad är det du aldrig glömmer att packa ner som är livsviktigt just för dig?
Ja, skulle jag bara välja en sak?
Nej, du, säg vad du vill.
Jag brukar faktiskt ta med mig en luftrenare när vi är ute och reser.
En luftrenare?
Ja, okay. En liten liksom mobilen. Så den, jag vet inte hur stor den är, men det är bra att ha när man reser runt om i världen och det är olika hotellrum. Och, ja, nej, så det är någonting som jag faktiskt nu har haft med mig i ett antal år. Ja.
Men du är inte hypokondrisk, utan det är...
Nej, alltså jag är såklart noggrann med hygien. Det är ju som vi skidåkare generellt sett. Men jag skulle nog inte vilja sträcka mig så långt som dit. Jag tror det kan vara svårt att vara så extrem med tanke på hur mycket vi är ute och reser. Och liksom hur mycket vi vistas på, tänk till att bara på en flygplats.
Men vad är bästa sättet att fördriva tiden på en flygplats?
Ja, jag snackar gärna med de jag har i laget. Det tycker jag är någonting som ger mig väldigt mycket. Jag gillar liksom att prata. annars så lyssnar jag nog gärna på någon podcast eller slår på någon serie i väntan på att vi ska dra iväg med planet.
Vilken är din favoritpodcast nu, skulle vi vilja höra?
Vi ska bli besviken om jag inte säger er, men det här var faktiskt en ny podcast för mig. Jag tänker att nu ska jag ge er en chans och plöja igenom de avsnitt som ni har släppt. Men annars så är ju en favorit Valgen och Wistam.
Ja.
Ja, men vi är ganska lika dem.
Vi är rätt lika. Jag vill så här lite slut. Veta, kommer vi få se dig på löparbanan igen eller i löparspåret?
Det tror jag absolut. Sen på vilken nivå det återstår ju att se. Men jag har ju som inga planer på att ge upp min skidsatsning för att satsa på löpning fullt ut. Däremot så skulle jag gärna ställa upp i tävlingar för ett komplement i skidåkningen och som en del i den upplandningen.
Men om förbundskaptenen ringer dig och säger det vore jättekul, Ebba, att ha med dig i finkampen på 5000 meter därför att vi tror att du platsar där. Skulle du överväga det ens då?
Överväga skulle jag nog göra. Sen vad jag tar för beslut, det är svårt för mig att säga. Ja, men där sitter jag här och nu hemma i min lägenhet liksom. Men absolut skulle jag säkert överväga det och ta ett beslut utifrån hur det ligger i tid och vad det krävs för förberedelser och sådär och hur vår lägersäsong ser ut och sådana saker.
Då räknar vi med det.
Det tycker jag. Det lät som ett rungande ja. Nej, jag skojar bara.
Men det vill jag också faktiskt betona att jag tror inte att jag håller samma löpnivå som jag har gjort tidigare.
Det där klipper vi bort.
Det klipper vi bort, det där sista.
Det klipper vi bort. Nej, men så att jag måste faktiskt vara ödmjuk och säga det.
Ja. Ja, det var jätteintressant att få lyssna till dig, Emma. Och vilken fantastisk säsong du gör. Och den är inte slut än, ska vi ju poängtera. Du ska ju som sagt åka
alltså,
vidare.
Det finns ju fortfarande chans att jaga sin första världscupseger. Så att fortsätter att göra det och så får vi se om det kommer den här säsongen eller om jag får jobba vidare in mot nästa.
Om den kommer i Kanada de närmaste veckorna så kommer vi ringa upp dig igen.
Vi har en deal där.
Det låter bra, Emma.
Ja. Tusen tack för att du var med i kommentatorerna, Ebba. Stort lycka till framöver. Grattis till en härlig säsong så långt. Så vi håller koll på det, så hörs vi snart igen, hoppas jag.
Ja, men tusen tack. Och tack för att ni ville ha med mig.
Ja, kul att höra Ebba Andersson där, som nu alltså ska vidare till Kanada. Det vore ju fantastiskt kul om hon kunde avsluta den här säsongen med en riktig fullträff och kliva allra högst upp på pallen.
Ja, men det känns ju som nu vill hon ju slå Johaug, och även om Karlsson är en lagmedlem så i svenska landslaget, så vill hon ju självklart slå henne också. Så att det vore väl häftigt med en seger.
Mm. Och Ebba Andersson, dubbla idrotter då, friidrott och längdskidor, för oss in på veckans lista. 3, 2, 1.
Ja, och då handlar det alltså om vilka har mest framgångsrikt kombinerat flera olika idrotter och presterat på hög nivå i olika idrotter. Vi har en del som man kan känna, eller några stycken som har några år på nacken, som för ett antal år sedan kunde kombinera ett antal olika idrotter. Det är lite svårare idag, känns det som, i och med att man idrottar året om i nästan alla idrotter. Men vi har några stycken från back in the days.
Ja, nej, men verkligen, om man backar med till 50-60-talen och sådär. Så jag menar, Gösta Knivsta Sandberg, den här urdjurgårdaren, var en sån jag tänkte på. Han var ju landslagsman i bandy, hockey och fotboll. Sven Tumba nämnde vi lite grann. Orvar Bergmark naturligtvis. Bandyspelare, var ju med i VM-silverlaget 58. Var väl bästa högerback, tror jag, om jag inte minns fel, i det VM-et. Det är klart att det är fantastiskt bra. Men det är liksom, vi tänkte att vi skulle hålla oss någorlunda mer i modern tid. Mm. Då är det ju färre som har varit liksom landslagsspelare i de största bollsporterna. Men vi hittar ju några namn ändå som kvalar in på listan. Jag ska säga, vi gör inte en riktig lista, men vi har valt ett namn var och så bollar vi några stycken.
Mm, det var rätt många namn som vi diskuterade. Vi är allt från Emelie Örstig, som jag känner väl. Hon var duktig skidåkare, VM-guld i sprint. Och hon har även tävlat på väldigt hög nivå i mountainbike. Hon har varit proffscyklist, landsväg.
Mina Hepponiemi nämnde vi när vi diskuterade, en gammal god vän till mig. Hon var ju landslagstjej i, hon spelade fotbolls-VM 99 och har ett VM-guld i innebandy. Det är också imponerande. Två grenar. Alltså på något sätt är det meriterande, tänkte vi, att ju mer idrotterna skiljer sig åt, desto mer pluspoäng.
Ja, det finns ju. Vi har ju just nu då Tove Alexandersson till exempel, som vann bragguldet, och är en otroligt duktig orienterare och skidorienterare. Det är rätt närbesläktat. Så vi har utgått lite grann från det. Vad är det som skiljer sig mest? Men att man ändå måste hålla hög nivå då.
Och därför valde vi också bort en sån som Magdalena Forsberg till exempel. Skidor, skidskytte och sådär. Men vi har fastnat för ett namn var. Ska du eller jag börja?
Jag börjar. Gunde Svan. Och nu barn, nej, han håller inte bara på med Fångarna fortet, utan han har faktiskt varit skidåkare, och vi som är lite äldre då vet ju att han har vunnit VM-guld och OS-guld och så här. Men han har ju faktiskt också vunnit en helt annan sport.
Det har han.
Berätta.
Ja, han har ju alltså vunnit SM-guld i rallycross och har även en EM-medalj, jag tror det var ett brons, i rallycross. Och det skiljer sig ganska mycket då ifrån längdskidor, tänker jag, där han ju har OS och VM-guld naturligtvis.
Mm. Absolut, nej, men det är ju två helt olika sporter, och ja, det där hade jag nästan glömt bort, att Gunde var så bra i rallycross. Men ja, han får upp på listan.
Och jag kan inte gå i god för konkurrensen i rallycross. Det är möjligt att man kanske blir trea om man börjar med det, jag vet inte. Men vi inbillar oss att han var bra i alla fall. Det är klart, Gunde var bra i rallycross.
Ja, det var.
Så måste det vara. Och då, mitt bidrag till den här minilistan är Annette Börjesson, som ju spelade både fotboll och badminton under 70- och 80-talen på högsta nivå. Hon har vunnit 2 EM-silver i badminton och hon har ett EM-guld i fotboll. Det måste ju vara, det är ju svår överträffat.
Ja, det är ju inte så mycket likheter mellan bollen i fotboll och bollen i badminton, eller hur?
Nej, jag tänker att det är en bra kombo, liksom. Det är en bra kombo.
Ja, det är en tunga meriter, båda två.
Men det är förmodligen så att vi glömmer bort massor med namn. Det är förmodligen så att ni kan toppa vår lilla minilista med betydligt bättre namn eller helt mer vitt skilda idrotter. Så hör av er till oss. Ni vet att ni hittar oss på sociala medier. Vi heter Kommentatorerna. Instagram, Facebook och Twitter. Och vi har ju en mailadress som är kommentatorernapodd@gmail.com. Kommentatorernapodd med 2 D. 1gmail.com.
Yes, och det var ju faktiskt några stycken som hörde av sig förra veckan då vi listade de absolut bästa världsrekorden. Och jag tycker framförallt det var ett förslag som stack ut, som vi borde nämnt. Ja, absolut. Och det var ju Jan Sellesny som har kastat en bit över 98 meter i spjut. Det är rätt bra, Jonas. Varför glömde vi den?
Varför glömde vi den? Jag vet inte varför vi glömde den. Det hade absolut kunna vara med.
Mm.
Jag vet inte. Vi hade det inte ens uppe till diskussion. Skäms på oss!
Ja. Usch och fy! We are sorry, oh so sorry, very sorry,
sorry. We'll never do it again. Vi tar nya tag, vi kämpar på. Vi vill kämpa på tillsammans med er. Hör av er till oss. Fortsätt gärna lyssna på kommentatorerna. Men nu säger vi tack och hej för den här gången. Ha det så bra!
Hej då!
Hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.